No, det var så att när fortsättningskriget hade börjat där i slutet av juni 41, så tyskarna hade erövrat Baltien också, Ingermanland, och började närma sig Leningrad, och då blev det här Ingermanland i krigets fötter. Och då tyckte man sen på det i Finland också, så småningom i Tyskland, att man borde få befolkningen som var släktfolk med Finland bort därifrån krigsområdet. Först så var det frivilligt för de här ingermanländerna att lämna sina hemtrakter. Men sen hösten 43 så blev det sen tvungen sak för alla att flytta bort därifrån. Och det var, man samlade de här ingermanländerna i Paldisk, och därifrån sen så flyttade man största delen till Finland via Hang.
Och de första kom då i april 1943?
Jo, det var där våren 43 som de första kom, eller det var Sokolette tredje, den där första transporten med Aranda. Och sen hela den här trafiken slutade 14.4.44.
Var var de här ingermanländerna då i Hang?
No, det var så att när de kom till hamnen så promenerade de längs Nordholmsvägen till Esplanaden. Och där vid Esplanaden det fanns evangeliska bönehuset som lottorna hade redan efter den där ryska arrende eller sovjetiska arrendetiden använt som bespisningsplats för soldater och civila som kom till Hang för att återuppbygga staden. Och nu kom man sen överens om att den här bönehuset skulle vara den centralplatsen för den här mottagningsstationen i Hang.
Men tanken var ju då att de inte skulle stanna i Hang utan bara vara där en 2-3 dagar.
Så var det, att när de kom till den här bönehuset så där ordnade man en sån här förlusning. Man desinfierade de här ingermanländerna, det var det viktigaste. Att de var fulla med ohyra och också tufus, så att det fanns en sån här fara att det skulle kanske bli epidemi i Hang om de skulle få fritt röra sig här. Så därför var det förbjudet för dem att lämna det här läger så att de skulle vara där hela tiden när de var i Hang. Och det var mening faktiskt att de skulle vara här bara 2-3 dagar. Och så var det också att sen skulle de vidare till andra såna här karantänläger i södra och västra Finland, och därifrån sen efter 2-3 veckor till olika arbetsplatser i Finland. Att det var en av de där största, viktigaste orsaker varför Finland sen liksom gick med på det här att ta ingermanländerna hit, var att landet behövde arbetskraft.
Och de blev jordbruksarbetare och industriarbetare i främsta hand?
Ja, största delen, men också i fabriker, men att största delen inom jordbruket och i olika arbeten. Att en del han redan ordnade ett litet hem åt sig här i Finland. Det var också det här i Hangöläger som man försökte att familjemedlemmar skulle hitta varandra. Att för ingermanländarna var det väldigt viktigt den här med familjen. Och Också en del hitta varandra sen och var här i Hangö sen tills de var tvungna att lämna landet.
Marketta Wall, nu var det ju så att det kom nästan 64 000 ingermanländare till Hangö åren 1943-1944. Och som du sa, det gick från hamnen då upp till det var evangeliska bönhuset på Esplanaden. Och de fick inte då träffa Hangöborna just på grund av olika sjukdomar och sånt, så att man var där att de skulle smitta. Men det här är ju fruktansvärt mycket människor. Hur medvetna var Hangöborna om att det här hände i deras egen stad?
No, det var så att Hangö hade varit i sovjetisk eko 40-41 och då var alla Hangöborna evakuerade bort från sin hemstad. Men sen från 42 så började de så småningom flytta tillbaka till sina hemtrakter. Men alla hade inte ännu hunnit flytta när det var aktuellt för den här ingermanlänningarnas invasion. Så att Hangöborna hade så mycket att göra med sitt eget bestyr att de kanske inte han tänka på andra saker. Och sen fanns det också här i Hangö tyskarnas genomfartsläger där på Tullutten. Att det fanns mycket olika sorts människor som rörde sig genom Hangö. Och faktiskt när de var där i sina inkvarteringsplatser så visste inte Hangöborna så mycket om dem. Att förutom det här bönehuset som kunde inkvartera 400 människor så var också lika många inkvarterade i det där arbetarföreningens hus som också fanns där på Esplanaden bara 200 meter från bönehuset. Sen också var de en del, cirka 500 i tre olika fånglägerbaracker i Hangön norra Tektom och i Östra hamnen. Att det fanns också krigsfångar här i Hangö ända tills freden kom. Att livet var mycket så här oregelbundet ännu här. Och faktiskt när jag började forska den här ingermanländarnas öden här i Hangö så och fråga lokalbefolkning så de sa att inte hade de hört talas om och inte pratades det hemma heller.
Nej. Nu är det ju så då alltså att den 2 februari så kommer det att hållas ett seminarium med flera talare. Bland annat du då, Marketta Wall, som tidigare var museichef i Hangö i stadshuset. Och det här är en tillställning där man då ska belysa det här. Men varför har det varit så tyst om det här? Det handlar ju ändå om många människor i vår region.
No, det var kanske en orsak var det att Finland var ju i krig med Sovjetunionen. Att det var politisk kanske inte så lätt sak det här. Att, därför var man hellre tyst och man skrev inte i tidningar heller om det här.
Men det här kommer man nu då alltså att ändra på, så att det här kommer ju också att arkiveras, det här seminariet och allt som ni har kommit fram till.
Ja, det är vi fyra olika människor som har ett föredrag att man berättar om det ingermanlänningarnas bakgrund och de här olika läger som fanns runt Finska viken. Sen också en familjs berättelse och jag berättade om den här mottagningscentrum i Hangö och sen också om sista föredraget berättar om det här när under Koivistos tid de hade ingermanlänningarna rättighet att flytta tillbaka till Finland.